Pontus kan berätta om något som hände på toan. Så kommer skit att presenteras.
Sorry, en giffel fastnade i gonan. Eller giffel.
Jommen.
Jommen. Välkommen till andra riktiga avsnittet av Radioskugga. Jag som pratar heter Linus och med mig har jag John.
Hej.
Hej. Och du har pratat om våldsamma kängurus. Eller kängurur. Kängurus.
Ja,
vad är plural? Kängurur.
Eller kängurur.
Kängurur.
Och sen har vi David här som har liksom outat sig som den största alfatren i Sverige. Känns det bra?
Han går, håller den flaggan, alfflaggan, överkorsad alfgubbe.
Ja, från staden i Tyskland, ja. Och vi har en ny personlighet här, ny röst, Toby Lee.
Ja,
välkommen.
Tack, tack.
Ja, vad bra. Känner ni taggade?
Oj.
Mm. Oj.
Så taggade.
Ja, tidig söndagsmorgon här. Det småregnar lite. Men vi har kaffe och gifflar. Gifflar.
Gifflar.
Ja.
Okay.
Ja, precis. Gifflar. Bra. Är det någon som känner sig manad att börja? Eller ska jag börja som vanligt?
Ja, gör det.
Gör det.
Ja. Det är väl din grej liksom.
Det känns tryggt.
Och som jag alltid brukar säga, jag är så exalterad över det här ämnet.
Du är sydkoreaner.
Jag ska prata om en person faktiskt.
Alf. Utanför serien.
Alf utanför serien. Det var en ungersk dvärg som spelade Alf. Jag ska inte prata om honom. Jag ska prata om en annan ungersk dvärg. Nej, men jag vill prata om Al Capone.
Ah, ja.
Mm. Ja, ja. Du är väl lite släkting med Al Capone, eller? Nej. Nej, jag
tror inte.
Nej, jag försöker bara freebasa lite. Känna av atmosfären. Nej, men ni vet vem det är?
Mm.
Ja. Vem var han då?
Mafia.
Vad vet ni om honom?
Nej, det är en han åkt fast för en skattebrott.
Ja, just det.
Ja.
Man har sett det omutbara.
Ja. Med Kevin Costner och
Kevin Costner och Sean Connery.
Robert De Niro spelade ju
Al Capone.
Precis. Nej, han var ju en gangster som typ hade sin hembas i Chicago på början av 1920 till början av 1930, så här 1932 typ. Och det han är känd för, det var ju att han höll på mycket med spritsmuggling. Och ja, han höll väl på med andra otrevligheter också, men sprit är väl inte så farligt, tänker jag. Det var väl schysst. Men han var väl hemsk, antar jag. Men han, det som är lite intressant med honom är att han var lite känd som så här Robin Hood-figur. För han så här startade upp soppkök när det var så här depressionen och sånt där. Och hjälpte mycket människor. Samtidigt som han dödade en jävla massa människor. Så jag menar, bara man var väl med honom så var han schysst liksom. Precis som med mig.
Som du.
Ja, precis med mig. Nej, men jag tänkte bara ställa några frågor i vanlig ordning. Se vad ni vet om honom. Al Capone hade ett smeknamn. Vet ni om?
Al.
Ja, det hade han säkert.
Weird Al.
Weird Al.
Vad hette han egentligen? Han hette väl inte Al? Det var väl Alfonso?
Ja, något sånt.
Alfredo.
Ja, det tror jag det var. Jag är faktiskt inte helt säker på det. Jag har bara skrivit Al Capone. Stora bokstäver.
Jag tänkte att då är ju Al ett smeknamn.
Nej, men han smeknamn. Det inspirerade en väldigt känd film.
Scarface?
Ja, Scarface.
Jag tänkte att det var Little Mickey Blue Eyes, vad heter den? Den där med Hugh Grant.
Åh, det var den smalaste referensen ever. Den är riktigt bra, den filmen. Robert De Niro är med den också, va? Är han inte där?
Wow.
Nej.
Så fan.
Nej, men det är typ såhär Ray Liotta och sånt.
Jaha, ja, okej.
Han är med
okay.
I typ alla gangsterfilmer.
Mm. Ja, han ser ut som en katt.
Jag ser Ray Liotta spela en good guy.
Impossible.
Men han är i alla fall känd för smeknamnet Scarface. Och ja, vill ni gissa varför? Kanske
han är i ansiktet kanske.
Ja, det var han. Men varför han är i ansiktet?
Halkarna raka sig.
Nej, i klassisk krogbråk med en krossad flaska.
Oh. Ja.
Vad säger du om det, David?
Det hade varit
det var mer intressant
än
var
roligt om du jävligt mycket mer intressant än Alf.
Ja.
Det hade varit roligt om det var något sånt här vanligt att han typ så här skur, ja, som när man rakar sig eller något sånt
liksom. Bara klantas lite.
Ja, men det kommer lite mer klantgrejer sen faktiskt här. Men hans närmsta vänner kallar han Snorky.
Snorky?
Ja. Och så som jag fattade, nej, det var mer så här liksom lite snofsig, ja, lite så här elegantaktig så där. Ja, det ser man. Han ser ju väldigt stilig ut när man när man ser han på bild
liksom. Det är
mot det, ja, precis.
Det är fan bild på vem som är från 50-talet, bara fan. Ja. Vad uppklädd den är. Mm. Nej, det är min normala kläder.
Nu när vi snackar om det bara, Robert De Niro, han spelar ju rollen som Al Capone i den filmen. Kan gissa mycket hur många kilo han får gå upp för rollen. Nu vill jag närmsta bud här. Den som får vinna giffel eller
giffel.
53.
What?
Nah, 10 kilo.
25.
25. 14 kilo.
5.
Det är lite bananpaj om man tänker efter.
Mm. Det är en del bananpajer.
Ja. Precis här. Nu ska vi se här. Jag har så mycket. Han led av syfilis. Det var inte så roligt kanske. Varför jag skrattar vet jag inte.
Led och led.
Men när han dog så hade han en mental ålder som en 12-årig pojke.
När han levde.
Men ja, det vet jag inte. Men han var ju jävligt smart.
För liksom. Var 12. Underbarns när de blev 12 år.
Timingen var perfekt där, David.
Och
nu vinner du en giffel. I alla fall. Och 1927, när han typ har varit i Chicago i 8 år, då värderade FBI eller Secret Service hans, vad säger man, brotts verksamhet, eller de värderade hur mycket hans verksamhet var värd. Ja. Kan ni gissa hur mycket? Nu får jag tänka på det, 1927. Oj, och de gjorde en bedömning.
Frågan var liksom då stora företag var värda på den tiden.
Precis. Ja, precis. Men nu får jag tänka på, alltså en dollar var ju mycket mer värdefullt än en dollar idag givetvis. Kan ni...
100 miljoner.
Vad tror ni?
200 miljoner.
Oh!
75 miljoner.
Det är 100 miljoner dollar.
Oh, yes. Men du menar det är kron?
Nej. Alltid lokalvaluta.
Vilket är sjukt mycket liksom. Ja, nu också, men på den tiden var det ju helt galet liksom.
Jalet.
Jalet. Du kan inte släppa gifflarna. Nice. Nej, gifflarna. Precis. Och han har blivit, eller vänta, det kan jag ju faktiskt göra om den här frågan. Vet ni hur många gånger Al Capone har blivit skjuten?
Är det som 50 cent? 9 gånger.
Men alltså det var ju många som ville åt honom. Han var ju med mängder med gängkrig och...
Ett par, tre gånger kan han bli träffad, kan man tycka.
Typ, är det typ så här antal kulor som gått in i henne eller separata tillfällen?
Separata tillfällen.
5.
Typ 10 gånger.
Han blev skjuten en gång. Och vem sköt honom?
Hans kompis.
Hans kompis.
Steve Capone.
Oh, nice. Han blev skjuten av sig själv. För han älskade golf. Och när han var på en golfrunda, då hade han ju liksom pistolen i under bältet, så här lite gangster. Eller kanske ett hölster, det förtäljer inte historien. Men när han skulle sätta sig så åker han golf och så blev han skjuten typ i benet, tror jag. Så... Ja, det kan vi redan då. Han bara klättrar ner mot 12 års mentaliteten där liksom. Ja, det är precis. Och han ledde ju alla sina operationer från en väldigt känt hotell, Lexington Hotel. Det här lärde jag mig när jag spelade Watch Dogs. Och läste en sån informationsbricka som dök upp.
Bra spelat tv-spel.
Ja. Men när han skulle renovera Lexington Hotel på 80-talet, och framförallt hans rum, du upptäckte någonting. Vad hittade de för någonting? Vet ni om den här historien kanske? Vad hittade de där?
Jag hittade säkert massa grejer in i väggarna och golven. Ja, pengar och ritningar och kontrakt.
De hittade hemliga passager.
Ja.
Som i de här, vad ska man kalla dem? Ja, tunnlarna, valven. De hittade skjutbanor, bankvalv och tunnlar till olika så här barer och bordeller.
Det värsta så här, typ så här secret base liksom.
Mm, ja. Precis.
Men det är ingen som du får leta efter något sånt bara för att förstå.
Tidligen var det bakom hans medicinskåp. Och jag kan tänka mig att det är så här, nej du, den här är liksom helig nu för turister och det ska vi inte ha. Så öppnar han lite så är det en annan dörr där. Eller någonting.
Cool. Du stod på medicinskåp.
Och tydligen så gjorde de ett... en jättestor grej i USA av det här. Och någon skulle öppna en av bankvalvet mitt där inne och sa, här inne kan det vara vad som helst. Det kan vara döda gangsters, det kan vara nazistkull typ, eller vad som helst. Och så gjorde de liksom så här livesändning, och du sågs av hur många personer som helst. Det är det där jag läste i alla fall. Och när de öppnade så var det ingenting där.
Det är en liten post-it bara, lol.
Det ser ju som mitt dammiga vardagsrum typ. Fast lol. Det är han som hittade på det uttrycket.
Ja, det står egentligen något annat. Så
och en annan jäkligt intressant grej med Capone var att han hade en specialdesignad Cadillac som var skottsäker. Ja, för det var så mycket mordhot och sånt där. Men nu börjar det regna också. Perfekt. Stämning. När jag börjar berätta om mordhot. Men när han blev intagen i av skattebrott då, av Secret Service, så 1932, då var det någon som ärvde hans bil. Vet du vem som började använda hans bil efter det? Hans skottsäkra bil.
President.
Ja!
Kanske. Fast jag, när dog han så?
Nej, han dog i 47.
Och det var då?
Om han blev tagen 33. Ja, tagen, så han spenderade ju många år på...
Vem var president då? 33.
Det var Franklin Roosevelt. Roosevelt. Ja, precis. Och det här tycker jag är så jäkligt intressant, för tydligen... han använde ju inte den direkt 32 när han blev tagen, men när andra världskriget bröt ut, då sa Secret Service att presidenten behöver en skottsäker bil, för det, nu kommer mordhoten öka och så här, tyska och japanska liksom terrorister eller vad man kallar det. Och sen så hade de en jäkligt dum lag som sa okej, offentliga sektorn får inte köpa ett fordon som är dyrare än $750. Och en bil som klarar mot så här skott och liksom skottsäker, den kostar mer än det. Så de fick slänga in presidenten i den bilen och åka runt liksom. Så det är lite intressant. Dum jäkla lag, men ja. Det var ju så här depression och liksom båda tider.
Den finaste bilen du kan köpa annars, vad kostar den egentligen? Filip, $150, du måste vi ändå kunna köpa någonting.
Ja, nej, det var ett Capones bil.
Känns lite. Även om man typ kommer att justera för inflation och sådär, men $750 är så bara...
Det är inte jättemycket.
Nej. Nej, men det var det jag fick fram på det. Ja, det var egentligen allting tror jag. Det gick igenom ganska snabbt här. Al Capone.
Mm.
Ja. Jag fick ju det när jag spelade Watch Dogs, som sagt. Åkte runt i Chicago.
Ah, okay.
Ja, man såg hans namn dyka upp några gånger liksom. Nu har jag ingen siffra, men jäklar vad mycket olika filmer de har gjort om hans öde. Så han är ju fortfarande en nya kaniner, en populär karaktär liksom.
Alla känner till
namnet. Ja, precis.
Han var med i Boardwalk Empire också, va? Jag har inte sett så mycket.
Ja, det är inte han som är i huvudrollen där. Men det,
nej,
han
är precis.
Han har inte en grabb i den här
förra. Ja, precis. Han är ny och...
Han hoppade av skolan. Han var 14 efter ett slags mot sina lärare. Och sen bara, nej, nu skiter jag där. Nu blir jag liksom... Nu blir jag typ springpojke. Sen ser han sig upp så här, i 10 år. Och sen bara blev han den mäktigaste mannen i USA i princip. Mm. Liksom.
Och gett namn till några hiphop-artister också. Capone i Norge är en grupp. Och sen finns det en som heter Houston rapper som heter Scarface också. Så det, han har ju varit inom hiphopkulturen har ju varit påverkat där också i
det,
efterhand.
Det här var en cool gangster liksom.
Ja, gangsterrap borde ju från honom kan jag tycka.
Exakt.
Så han var så här grym alltså. Han freestyle battle liksom.
Ja, oh, shit. Det var
Har de inte gjort
någon sådana kanske? He's gonna cap wone in your ass.
Han var ju från New York också. Han var ju inte från Chicago ursprungligen liksom.
Har de gjort någon sån, vad heter de där battles som de, någon snubbe som ligger upp med förut för Breaking Bad och så Walter White?
Epic rap battles.
Jag tror att Al Capone har funnits med faktiskt.
Borde funnits en sånt.
Nej, men jag är nöjd med det. Vad kul. Men ni visste inte mycket.
Nej, sorry.
Nej, jag bara satt igen och filmade.
Ja, precis. Mark. Ja, vad bra. Ja. Nästa man till rakning då.
Ja.
Så då, vi känner dig manad för lite kunskapsbyte.
Vilken dålig segway. Ja, visst. Ja, jag tänkte prata om ett... eller ta upp ett ämne som ligger mig varmt om hjärtat, som är japanska, som vi alla har någon sorts relation till, känns det som. Ja, jag vet inte var man ska börja riktigt. Det är ju...
Börja från början.
Ja, börja från början. Det första gången som, alltså, japanskan skriftsystemet kom ju från kanji, de här kinesiska tecknen. Och det första gången man påträffade kanji i Japan var runt 57 efter Kristus. Något sånt. Men det var inte då man började använda det, utan innan kanji kom till Japan så hade man inget skriftsystem. Utan man hade ju bara sitt talspråk liksom. Men sen under 700-talet så har man hittat liksom långa texter som på japanska. Så det, man kan väl säga att det var kanske där som det japanska skriftsystemet började utvecklas.
Det där hände ju.
Ja,
vad skrev det man?
Ja, det vet jag inte riktigt.
Det måste vara jätteontsamt.
Ja. Det är nog bara den där jäveln som bor över två hus ner.
Ja, precis.
Och så jävla mycket oväsen.
P.S. Jag gillar vatten.
På andra sidan floden, den bränner ner hans hus.
De bara snodde min tvätttid.
nu ska vi se. Så, eller nu tror jag sagt lite fel. Men på 400-talet så verkar det som att då kom liksom... Då började man ta in kinesiska tecken. Och också för att kunna skriva det här ditt liksom, omvandlade japanska talspråket till skrift, så använde man, tog man då, valde man ut vissa kinesiska karaktärer som skulle liksom symbolisera de olika ljuden i språket. Och det var så som japanskan är uppbyggd av tre skriftsystem kan man säga. Så hiragana, katakana och kanji. Och hiragana är liksom, det är sån här uttalstecken kan man säga. Stavelsetecken, så varje tecken är liksom ett så sa, shi eller tsu liksom det, du använder inte bara bokstäver utan du har liksom en stavelse där. Och det var det ur de här kinesiska karaktärerna eller skriften som kom in som utvecklade de här hiragana som liksom de tal stavelse alfabetet. Och också katakana som är det andra skriftsystemet som också är stavelsebaserat liksom. I början så fick bara männen använda kanji, alltså de här kinesiska tecknena. Eller de som liksom hade en hög utbildning. Kvinnor fick inte utbilda sig, så de fick använda de här hiragana och skriva med de här stavelserna.
Makes sense, liksom. Ja,
så mycket av gamla skrifter, det var liksom, det som männen har skrivit, det är liksom med kinesiska tecken kan man säga. Och det kvinnorna har skrivit, det är liksom mer med hiragana. Ja, exakt, fonetiska tecken. Men sen har ju det där genom årens lopp utvecklat sig till att nu använder man liksom hiragana för så här verbändelser och du använder det för att skriva just uttal av kinesiska tecken. Så läser du en, när du börjar lära dig japanska, först lär man sig, som västlänning så lär man sig med romaji som är liksom bara deras ord för bokstäver liksom. Men det är väldigt så här, har man väl, och sen går man över till hiragana och sen lär man sig att läsa med kanji och hiragana typ mixat liksom. Och eftersom japanska, du använder inte någon mellanslag heller, så då blir det mycket enklare att läsa om du har mix liksom, av sådana här kinesiska tecken och de här hiragana stavelsetecknen. För då ser du oftast också var orden tar slut. Exakt, så skriver du bara med stavelsetecken, då blir det liksom väldigt svårt att urskilja var ett ord börjar och slutar. Så nu för tiden, liksom... I vissa böcker, det är inte, alla japaner kan inte alla läsa alla de här kinesiska tecknen för det finns så jäkla många. Så ovanliga kanji som förekommer i böcker, så, då står det liksom vid sidan av så står det utskrivet med hiragana, alltså hur du ska läsa tecknen. Så att du ska veta, för det kan finnas flera olika sorters läsningar på, på ett kinesiskt tecken. Liksom.
Men varför använder de...
Varför man använder kinesiska
tecken? Ja, man måste förklara dem. Eller jag kanske inte...
Ja, men det är för att... alltså, det blir en... Varje, de här kanji, kinesiska tecknen, de har liksom en mening i sig.
Mm.
Så du har ett tecken för bi, liksom, som heter kuruma på japanska. Så istället för att skriva ut kuruma så har du bara ett tecken för liksom, bi. Det blir kompaktare också. Och sen ser du också att... när du väl har lärt dig meningen, då behöver du inte sitta och läsa varenda stavelse, utan då ser du att det är bil och så vet man hur man uttalar det. Det går snabbare på så sätt. Liksom. Men också för barn och så använder man ju mycket hiragana. Det är det man lär sig först. Och sen kommer det liksom enkla sån här kanji Så typ tecknet för träd liksom. Det går inte riktigt att visa upp i en podcast, men det är liksom tre fyra streck liksom.
Jag förstår precis.
Fyra streck, och det ser ut som ett träd. Det är liksom en bild av ett träd typ. Men innan man vet hur det ska uttalas, så skriver man ovanför liksom typ ki som liksom uttalet för träd.
Jag har faktiskt sett någon grafiker som gjort det där, att tagit de här tecknena och sen liksom illustrerat med hjälp av tecknet vad det är för någonting liksom. Typ ett träd, och det ser typ ut som ett träd liksom.
Ja, så mycket de här kinesiska tecknena liksom, från början har de ju någon, det är ju typ en bild av det de ska beskriva. Men sen har det kommit att bli, det har liksom, det finns så jäkla mycket olika kanji som har utvecklats i Japan liksom. De har tagit in det kinesiska skriftsystemet, sen har de gjort om vissa grejer. Så till exempel du kan ha ett tecken där du har, som är två delar. Ena delen är liksom uttalet, hur du ska uttala det. Så det är typ ett tecken på höger sidan som är uttalet av tecknet, och sen den vänstra sidan är något helt annat. Så då har inte liksom den hela tecknet har inte en betydelse i sig som det här trädtecknet har. Det är bara ett träd liksom. Okej, nu förstår jag det. Men det här är liksom en sammansättning av två olika tecken, och då gäller det att veta vilket av de här tecknen är typ betydelsen och vilket är uttal. Så det är väldigt komplext och liksom grenat ut sig. Från början var det bara som sagt så här enkel bild liksom. Men nu finns det så mycket nya tecken, eller vad man ska säga, som är väldigt svåra.
Jag funderar på det, för just det här typ, med så här, bil liksom, kurma. Det är ju ett ord som har inte funnits så länge som språk har funnits. Hur har de valt tecken för
jag det? Tror att man kan, det är liksom, det är, jag tror det är samma tecken för kärra och liksom såna här, så fort något, när de kunde rulla något på hjul liksom, då jag tror att det är samma tecken.
Typ som internet.
Ja, alltså i Japan, det är mycket, de har mycket lånord. Ja,
internet då.
Ja, exakt.
Ice cream.
Ice cream.
Men i alla fall, hiragana som sagt, det är ett stavelse- och fonetiskt skriftsystem. Kanji, de här kinesiska tecknena, som har en betydelse varje tecken. Och sen katakana är också ett sådant där fonetiskt skriftsystem.
Mm.
Men det använder de mest nu för tiden för lånord och typ om du vill. Kanji ses som ganska så här formellt, liksom strikt och använda sådana tecken. Så ibland så om man vill skriva något, så kan man skriva det med katakana för att liksom lätta upp det lite. Att det inte ska verka så formellt. Typ, om det, typ som om man snackar med slang liksom, och använder olika ord. Så där. Så, men katakana, de tecknen, de ser ofta ganska mycket mer kantiga ut än vad de här hiragana är, lite mer rundade hörn och sådär. Och våra liksom använder vi så här utländska namn och sånt, allt sånt skrivs med katakana då. Så det kan du, man kan ju skriva det med kinesiska tecken också, men för att visa att vad det är utlänning, så skriver man i alla fall med just uttalet med katakana. En annan rolig grej med japanska nät som jag märkte när jag pluggade i Japan förut, och då just med namn och sånt, de har ju mycket typ som svenska efternamn är ganska lika japanska efternamn på många sätt, för de har också det här med liksom naturord, eller vad man säger. Alltså, som till exempel det finns ett efternamn som är Minami, som är söder, och det kan man ju heta på svenska liksom också. Alltså, det är ju ett svenskt efternamn också. Och samma med mitt efternamn som är Sandberg, det är Sunayama, det finns också i japanska. Så det är väldigt mycket sådana här Forsberg och sådana naturbaserade efternamn som är likadant i japanska. Väldigt mycket sånt, så det är ganska fascinerande. Det är inte så jättemycket vanligt, tror jag, i många andra språk. Men det är något som svenskan och japanskan har gemensamt.
Vi har den här kombon just av den typen, och sen så vem du är släkt med. Bara.
Ja,
sådär, vem du är son till.
Ja, det är ju det som, det har inte de, vad jag vet. Det är mycket sån här liksom, bergsöppning och sådana här grejer. Liksom, Yamaguchi och sådana här.
Spirituellt.
Så. Ja. Så, ja. En annan grej som är ganska kul är liksom, eller kul, men det
beror på vad
man är intresserad av. Men det är just det här med de här kinesiska tecknen, att du kan läsa dem på så många olika sätt. De har liksom både en kinesisk läsning och så har de en japansk läsning. Och vissa, och det där är liksom en djungel att lära sig när man ska försöka veta vilka ord ska du uttala. Säg att du har två tecken, som du har tecknet för el och så har tecknet för bil. Sätter du ihop dem, då får du
tandborste. Får man tandborste då? Eller elbil?
Densha är liksom elbil, men det är vad säger man, tåg.
Ja. Jaha.
Ja. Och då använder du
Men det där måste man bara lära sig. Det är ju inte logiskt på något sätt.
Det är många sådana undantagsfall. Så ofta så uttalar man, har du två kanji, två tecken som sätter ihop, då blir det ofta.
Om jag bara får in, vi pratade lite om så här, vad bil här, okej, det kanske är samma ord som kärra var innan. Men den går inte 1000 år. Alltså det känns som, ja, men här kommer han i sin kärra, så kommer, jag vet inte, någonting, inte ens jag kan föreställa mig. Jag vet inte, det blir ju väldigt så här.
Ja, jag vet inte, alltså språken
intressant, utvecklas ju som... det känns som det kan åldras. Det gör ju alla språk liksom, men,
jo, men
speciellt alltså, om man gör så.
De här kanji, de har ju utvecklats från, som sagt, från de kinesiska tecknen. Men visst, tecknen har liksom gjorts om lite grann i Japan också under årens lopp, så de ser inte exakt likadana ut som de gamla kinesiska tecknen heller.
Och de hittar aldrig på nya, eller? De hittar aldrig på nya bara rakt av, eller?
Nej, det är nog ganska...
Kapar det massa årtal, kanske bara, nej, nu är klart.
Jag tror inte att det har gjort så mycket liksom, nya sedan väldigt länge sedan tillbaka. Men i alla fall, då har du kan liksom läsa, du ska läsa Kina på japanska, du har tecknet för mitten och tecknet för rike, så tror jag på dem, mittens rike. Och på kinesiska, eller den kinesiska läsningen, man ser det från ett japansk synvinkel, liksom, det låter inte exakt likadant i Kina förstås, men då är det 20 och det är liksom så man uttalar Kina på japanska. Men så, du skulle kunna liksom läsa varje tecken för sig är typ naka kuni. Så det är helt andra uttal liksom. Men sätter du ihop dem, då blir det 20. Har de för sig, då är det naka och kuni. Så det är också så där som är väldigt fascinerande. Om man är intresserad av språk, så är japanska ett jävligt kul språk att sätta sig in. För vi har så jäkla mycket olika nivåer. Och sen också det här med att de har så olika hierarkier i språket också. Det är inte bara som i franska och spanska och så här, att du har liksom vi, eller ni, och liksom niar folk, utan det är liksom, du har helt andra verb beroende på vem du pratar med. Ofta liksom böjningsformer och allt sånt här.
Ja, det är ju... Men det är väl beroende på liksom, det är släktingar, äldre och yngre släktingar och
verkligen...
kungafamiljer.
Ja, om du gillar dem eller inte gillar dem.
Det är verkligen vertikalt samhälle då. Ja, det känns som...
Ja, men det är rätt kul för liksom... Okej, till exempel verbet för äta, det är taburu. Ett vanligt taburu kan du säga till en kompis liksom. Det är en grundform av verbet liksom. Du gör inget, gör den inte artigare på något sätt eller så. Och sen ska du säga det till någon som är liksom högt ovanför, då är liksom meshi agaru. Det är något helt annat verb liksom. Och så, och sen måste man lägga till lite olika så där grejer framför typ verben också, så här, och typ sådana grejer för hedra, liksom hedra, det är du som säger och meshi agaru. Liksom att, ja, och hedrade måltid och din ärade, ja, vad det nu är. Så även om man pratar om någon som är högt upp av dens bilen, och så lägger du till ett sånt här liksom, för att visa
och hedrade kärra.
La en och giffel kanske.
Exakt.
Giffel.
Så det, ja, det är mycket sånt att hålla reda på liksom. När man första gången man kommer dit, då är det så här, jag hade läst lite japanska bara innan jag åkte dit, men då också säga okej, men jag kan taburu typ äta, så går man ju på McDonald's, så då är kunden ju alltid liksom skitmycket högre upp än vad de som jobbar.
Du är gud när du kommer
in där. Ja, exakt. Då är det
såhär, då tänker
man såhär. Ja, exakt.
Jag tror min japanska inte så bra.
Det var katakana.
Varför lägger de alltid på U på låneord?
Ja, jag tänkte lite på det också.
Det är bra fråga.
Äter det för att det ska passa in i de här stavelserna man har? Och det finns ingen som är bara... Det finns några få som slutar på.
Okej. Det är väldigt många stavelser som de har med U på slutet också. Och så det, jag tror att det är därför, annars skulle man kunna ha ett A på slutet, eller liksom Big Maca eller något sånt. Det finns ju, den stavelsen finns ju också, men det är lite för att U liksom kanske ligger bättre.
Men det är så intressant,
mer neutralt kanske.
Ja, jag kommer ihåg det när man skulle beställa öl där, man bara beer, så bara, sen beer du? Men det är nästan komiskt. Alltså det är ju för att inte jag förstår deras språk.
Du ser inte språk, men just att den här biten, att de verkligen, många bara, de förstår inte alls vad du säger för så länge till här huvudet.
Och du vet de, det är något
Ja, men det är lite som, eller, alltså, även i svenska, om någon som kanske använder vissa ord och uttalar dem på ett på det sättet som de ska uttalas, det landet där de kommer ifrån, då kan man ju också bli lite, va? Och så
är det, aha, jo, men givetvis, det är när man bara ser utifrån. Ja.
Men det är, visst, det är ganska fascinerande. Så det är ju ett tips liksom, om man är där första gången, om man inte vet, om du ska fråga efter något, test och ta ett engelskt ord och sen japanifiera det genom att lägga på ett uttryck på slutet. Rent, om man ska hårdöra det liksom.
Vad heter Alf på japanska?
Arfu.
Åh, så jävla vackert. En gång till.
Arfu.
Åh, oh, shit. Min förstfödda ska äta det.
Åh, oh, shit.
Arfu.
Hoppas du har fått det här godkänt. Från hela
släkten. Nu är det officiellt, så det är
bara så.
Ja, men har ni något frågor eller något på
japanska? En sak som jag vill veta om japanska listan här också, som också är fascinerande, den här biten med ordföljden i det, är ju rätt speciell. Typ verb sist och såna grejer.
Ja, exakt. Du har ju liksom subjekt skriver inte ofta ut, utan det är ofta underförstått. Så du säger liksom inte watashi jag på japanska, men det är jättesällan man använder det liksom när man ska säga såhär watashi wa David dess, liksom jag är David liksom, du säger bara David, för de fattar ju, om du pratar liksom, du säger ditt namn, då förstår man att det är du som heter det liksom, innan. Så mycket subjekt utlämnar man ofta ur meningar och sånt, men objekt, du har liksom
en markör,
ja, du har ett objekt som har en liten partikel som visar att det är liksom ett akkusativ objekt, eller att det är, verbet gör något på det här objektet liksom, och verbet står alltid sist liksom. Så du kan inte. Ibland kan man liksom utlämna verbet också och i vissa fall för
insert laugh track.
Ibland kan man liksom så här bara skriva objektet och sen så lite partiklarna brukar vara o eller ga eller wa. Biru o, och så kan du liksom typ lämna ut det här nomimas som är liksom dricka.
Jag känner att jag inte hänger på.
Ifall du säger öl.
Ja, ge mig mening.
Alla vet vad poängen
är. Ja, man kan liksom, ibland blir det underförstått typ vad du ska göra med det här objektet också liksom, så du kan ta bort verbet typ. Men verbet ligger sist.
Nej, men om man bara just översätter ord för ord så blir man, det låter lite grann som Yoda.
Ja, det är ett helt annat tänk, och det är väl lite därför kanske som, alltså att japanska är så annorlunda rent strukturmässigt från engelskan och västerländska språk. Så att, det har spelat nog stor in mycket på att det är svårt för dem att lära sig engelska också. För att det, liksom, det blir helt annorlunda. Det är ett annat tänk i huvudet liksom, med strukturmässigt. Och, och sen förstås att det är mycket, att orden skiljer sig väldigt mycket.
Ja. Nej, men jag brukade prova att Google Translate grejer till japanska och sen tillbaka till engelska eller svenska. Och då får man ju se liksom lite hur tänket är. Och det är helt upp och ner.
Ja, det
är bara jag öldricka liksom.
Ja. Nej, men det är liksom, det är något som fortfarande behövs väldigt mycket jobb med, sån här automatiska översättning. Det funkar inte på språk som är väldigt olika rent uppbyggnadsmässigt. Det funkar på enskilda ord och typ så här svenska till engelska, för det är ganska lätt att översätta, bara ta ord för ord. Men ska du liksom formera om, och så kanske det är någon annan betydelse just för den. Det är det som är med språk, så är det väldigt svårt att hitta någon algoritm eller något program som kan bara så här översätta det rakt av och få exakt rätt.
Det går inte. Jag jobbar med det ganska mycket.
Och du vill att det inte ska vara för
oss? Nej, liksom, nej, men i översättningsbranschen så är det mer och mer att man håller på med något som kallas post-editing, som är att saker maskinöversätts och sen finslipas av en
robot.
Av en människa.
Aha. Ja. Det är aldrig så coolt som man tror att det ska vara.
Nej, men sen lär sig programmet av ändringarna du har gjort, så att det förhoppningsvis ska bli bättre nästa gång.
Nu blir det coolt igen.
Ja. Ja, men det är ju så mycket inom liksom just den maskinlärning och allt sånt där. Liksom du har ett sätt med typ så här exempelord eller exempelmeningar, och som tränar du liksom ditt program så att det ska lära sig till nästa gång.
Men det som är jäkligt intressant med språk är också, det känns väldigt kompakt när man skriver det, men när de ska säga vad det står, de slutar aldrig prata.
Så här. Ja, det är också det där
med, men det är massa artighetsfraser också.
Du skickade,
ja, men du la upp en film igår på Facebook om spelindustrin i Osaka och Kyoto och sånt. Och
jag ser det också, typ textningen gick jättelångsamt.
Ja, precis. De bara pratar och pratar och pratar. Ser man en skylt i bakgrunden och bara ett tecken. Ska de prata om skylten?
Man hörde ju orden då, här var i det de sa. Så man kan ni håller samma takt i
jag tror att det kändes lite off själva textningen i den filmen. Det var lite jobbigt att säga.
Men jag har fått den känslan. Liksom hej, välkommen. Om man säger så i en butik, då bara.
Ja, visst. Ja, men det är ju också det där att ju längre det står till, nästan kan man säga. Det blir ju, men det är lite som vi har ju inte, vi böjer ju inte kanske verb på samma sätt. Vi har inte olika ord beroende på hur artig man kan vara. Men man säger liksom så här. Det är ju skillnad på att säga öppna fönstret liksom. Skulle du kunna vara snäll och öppna fönstret? Det är liksom, det är också, du gör ju det artigare genom att liksom linda in det och liksom inte vara lika direkt.
Men
det
är också lite, det finns inget tecken för fönster, som man måste säga typ öppna skåpet.
Utomhusskåpet.
Utomhusglasskåpet.
Kan du mjölka hästen? Okej, om ni vet vad det betyder.
Jag ska bara känna Google Translate.
Det var wow, vad menar du? Ja, shit. Det är väldigt intressant.
Ja, nej, så det är till svenska.
Nej, men var det det eller?
Ja, du var typ
intressant.
Väldigt brett. Vad var ämnet?
Japanska.
Japanska var det. Bra.
Och vad heter allt på japanska?
Arf.
Först födda. Ni hörde det här först.
Ja, så ja, om man är intresserad av språk så är japanska kul, roligt och finns jävla mycket att lära sig där.
Ja, Tobbe, är du redo nu?
Ja.
Vill du ha en giffel först?
Nej, jag tror att jag är torr i munnen som det är.
Vill du ha lite vatten innan du börjar?
Nej, det är bra. Nej, jag tänkte prata om Tillbaka till framtiden.
Yeah. Filmen?
Ja.
Yes!
Man, alltså, det är baserat på verkligheten, så det är en bakgrundsstorien.
Självklart.
Det är en fantastisk film, som ni alla har sett.
Ja.
Du pratar bara om första då?
Ja, bara första.
Alla vet ju att trean inte, den finns ju inte. Den är jävligt dålig.
Ja, men trean är canon fortfarande. Däremot har vi snackat om att de skrev en fyra. De åkte tillbaka till antikens Grekland. Men det har inte hänt. Anyway.
Biffig antika och grek.
Ja, nej, men det var en ganska, det var ju Michael J. Fox stora filmgenombrott. Han var ju stor i Family Ties, som var en tv-serie som jag inte riktigt vet vad den hette på svenska. Fem i familjen.
Ja, kanske
sånt.
Men den här filmen skakade om hans karriär.
Ja, lustigt nog så spelar de in Teen Wolf innan. Men Teen Wolf släpptes efter.
Ja, är det så? Ja. Det är en riktigt kul film också.
De spelades in ganska nära varandra, typ båda på sommaren där, tror jag. De släpptes 85.
Förlåt att jag avbryter, men jag är lite filmnörd. Men är det inte den filmen man ser någon så här söker knäppa gylfen i slutscenen? Teen Wolf.
Det är Teen Wolf, ja, men det, ja precis. Det var en kvinnlig statist som satt i läktaren som ställdes upp. Men de hade suttit så länge att hon hade uppknäppta byxor. Så när hon ställdes upp så upptäcker hon att hon har öppen gylf då.
Ja.
Hon har röda byxor.
Underbyxor?
Nej, röda byxor. Vita underbyxor tror jag.
Det är mycket du tror här. Han ser stensäker ut i blicken.
Vi säger att det var så.
Jag trodde på Lunda vi gjorde först.
Jag trodde på att komma kasta sig över YouTube nu för att kolla.
Okej, nu pausar vi här så får man gå in och kolla.
Men det finns faktiskt väldigt många roliga kopplingar mellan just Teen Wolf och Tillbaka till framtiden. Till exempel att just för att Tillbaka till framtiden släpptes först så gjorde succén att namnet i Brasilien på Teen Wolf var inte, jag vet inte vad Teen Wolf skulle vara på portugisiska. Men har ni
ingen fråga chansar jag bara.
Kan ni gissa vad Teen Wolf hette på i Brasilien?
Tillbaka till vargen.
Pojken från framtiden.
Va?
Yeah. Yes.
Så det är deras Tillbaka till framtiden.
Ja.
Nej,
precis. Men den släpptes efter Tillbaka till framtiden och hette Pojken från framtiden.
Nej, fan.
Och rida på vågen.
Och italienska Teen Wolf så fick pojken, istället för att heta Scott, fick han heta Marcus.
Ragazzi.
Okay.
Han heter Marty som hans roll i framtiden gjorde.
Okej, okay, ja, men de dubbar ju den då. Ja, eller ja, då är det ju lätt. Jag bara tänker på, måste vara jättedyrt att bara spela om den här scenen.
Okej, okej. Kan ni spela in den här filmen fast du heter Marty?
Jag vill byta namn.
Shit. Men det borde nästan du ha sett. Du gillar ju lite så här italiensk dubbade Alf. Du borde ju nästan sett den på.
Ja, men Alf är ju speciell. Liksom. Men jag har inte sett någon dubbning.
Nej.
Har du sett dubbningen? Alltså?
Dubbningen av Teen Wolf på italienska?
Ja.
Nej, det har jag faktiskt inte gjort. Jag tror att den hette typ så här, han kan klara det, eller sånt. På italienska. Ja,
det är så här jätte...
Översatt just den.
Hette Teen Wolf, tror jag.
Inte så att det våras för vargen. Eller?
Det våras för vargen.
Våras för vargen. Oh, det är ingen med Brooks film.
Vargpojken.
Vargen som visste för mycket.
Nej, men ja, jag vet inte. Det är en bra, fantastisk liten rulle, kan man tycka. Mm. Jag tycker det. De spelade in 4 veckor med Erik Stoltz i huvudrollen först. Innan de lyckades få loss
Erik.
Jag känner igen namnet. Men...
Skådis, han var med i... Gud, var med i...
Någon jag kan googla upp det.
Ja, googla upp vad han var med i. Han var stor på 80-talet.
Ja, just det. Vi är i någon sorts radioskugga här.
Har du fått bryta reglerna här?
Åh, shit.
Andra avsnittet.
Ja, men det bara visar hur så jobbigt där.
Spritter i fingrarna.
Vet ni inte vem Erik Stoltz är?
Säger ni ju. Det säger man inget att berätta.
Har han en svensk koppling på något sätt?
Nej, jag tror inte det.
Men okej, okay, så de spelade in 4 veckor.
Ja, men så, det funkar inte, så de gav honom kicken. Så han fick inte vara med längre. Och då lyckades de få in Michael J. Fox, som fick spela in på helger och kvällar efter sina inspelningar av familjen. För han fick inte ledigt.
För jag trodde du skulle säga att han liksom jobbar på en cocktailbar. Att Tom Cruise-filmen baserad på hans liv. Det skulle vara skitcoolt. Okay,
det skulle vara skitcoolt.
Cirkeln sluter.
Ja, precis.
Fast just kopplingen mellan Tom Cruise och Michael J. Fox var ännu starkare.
Ja. Precis, folk har ju sagt att jag ser ut som Tom Cruise.
Ja, det kan jag. Med några glasögon.
Burn.
Sent och igen också.
Nej, men det går, jag är ju 3 centimeter längre än Tom Cruise. Det. Folk tror, vad är det för jätte...
Klackar man.
Åh, fan, okej.
Ja.
Boom. Förlåt, om vi tar ditt ämne.
Nej, det är ingen fara, det är bara bra. Den skulle ha ett annat namn ett tag. En Universal Studios, jag tror Universal Studios chef, typ VD:n, sa någonting som att det finns ingen film som någonsin kommer vara populär med den namnet, ordet framtid i sig. Det går inte. Vi borde döpa om den här filmen till Rymdpojken från Pluto. och när Marty McFly då bryts in och sin pappa sätter på en freestyle och säger I am Darth Vader from the planet Vulcan, så ville då producent eller chefen att han skulle säga I am a spaceman from the planet Pluto.
Wow.
Varpå Spielberg skickade ett internt memo tillbaka, eller ett öppet, var så här: haha, vilket roligt skämt, du är ett geni. Som gjorde att han fick backa.
Fan, vilken dålig titel.
Extremt dåligt.
Vad mer? Det gjordes en smått fantastisk bokversion av filmen som släpptes i samband. För det är ganska vanligt fortfarande att det släpps böcker i samband med filmen. Mm. Med novellifierad manusomarbetning.
Jag menar, Hunger Games blev ju bok.
Ja, men det är inte riktigt så. Men liksom...
Okay.
Jag vet, den bästa sån jag vet är ändå 2001. Där skrevs ju manuset först.
Ja.
Sen skrev en bok av den. Sen skrev en uppföljare till boken i bokform istället. Sen skrev en film av uppföljaren i bokform. Så det hittar olika skillnader.
Där är cirkeln slut.
De åkte till och med till olika planeter.
Ja,
coolt. Åkte de till Pluto? Rymdpojken.
Träffar hon rymdpojken
där också.
Vadå, i 2010? Då åker hon till Europe, eller vad heter det? Månen?
Europa.
Europe. De åker till bandet Europe. The final countdown. Yo. Kommer monolit
ut. Då åker hon till Venus ju.
Cirkeln är bruten. Vad fan tog du upp det här för?
Nej, bokform.
Okej, ja, jag förstår. Ja.
Men den var helt galen, för den var skriven på ett tidigt utkast. Och författaren Bob Guype som gjorde den här novelliseringen. Den är helt jättedåligt skriven. Men väldigt rolig. Om man orkar läsa den. Det finns vissa skillnader. Till exempel, nej, men jag har läst en sida för sida analys av den. Oj, skriven av Ryan North som gör Dinosaur Comics.
Din husgud.
Min personliga idol.
Ditt såhär, vet du, spirit animal.
Ja, exakt. Ryan North är min spirit animal.
Men...
Det menar T-Rex. Ja. Ja, nej, men den är jättebra. Ni kan kolla upp den. Den heter B to the F. Och är en genomgång av typ sida för sida av galenskapen i den här novellen, som är helt sjukt skriven.
Är sammanfattningen av sida för sida längre än boken i sig?
Okay. Den blir längre och längre.
Okej, men den var baserad på ett tidigt utkast av manus.
Ja, som den här boken skrevs.
Då är han från Pluto, antar jag, eller?
Nej, det kommer ju lite senare, antar jag. Men till exempel så blir Marty, han får kvarsittning i en tidig scen, varpå han tar sig ut ur den genom att sätta fast tuggummi på en tändstisk ask, kasta upp den i taket så att den fastnar i en brandvarnare. Sen tar han en liten prisma och vinklar om solljuset så att den kommer upp, tänder allt på tändsticksasken, brandvarmet utlöses och kan fly ut genom fönstret. Ja, konstigt nog så kom inte det med i den färdiga filmen.
Det här låter som att jag har gjort något om peka-klicka-spel.
Ja, det har gjort, Ryan North har gjort ett peka-klicka-spel som heter Marty's Quest, där man ska göra just den saken.
Cirkeln är sluten.
Fast nej, jag tror det kan vara textäventyr faktiskt. För att det är för något det ska ju vara då.
Use prism.
Ja.
Prism.
20 gram.
20 gram. 20 more gram.
Mm. Den boken är också väldigt väldigt.
Det heter Gifflar. Kan vi släppa nu? Det heter Gifflar. Kan vi släppa?
Nej, men det var väl typ det enda. Förutom i, har ni sett A Million Ways to Die in the West?
Nej.
Där dyker nu blir lite spoiler alert här.
Spoiler.
Där dyker Doc Brown upp.
Var...
I någon slags tillbaka till framtiden 3 cameo.
Ja, det var nice. Det gillar jag väldigt mycket.
Problemet är bara att det är två år fel. Det är två år innan han dyker upp där, som han är med i filmen. Alltså A Million Ways to Die in the West utspelas två år innan han kommer dit.
Men det är inte två år innan Mark.
Men ni tänkte att han inte bara gjort en till tidsresa tillbaka lite mer.
Jag menar så han åker ju, vad heter professorn?
Doc Brown.
Doc Brown. Han åker väl före.
Mm. Så men jag tror inte han har varit där då.
För det säger väl inget då. Nej.
Vad heter Doc i förnamn egentligen?
Emmett.
Emmett.
Hur gammal är han nu? Han såg ju gammal ut redan i de filmerna.
Han är ju inte så jävla ung.
Christopher Lloyd. Ja. Ja, han är lite jätte...
Han gör en jävligt grym cameo i Spin City. Den drar jäkligt mycket tillbaka till framtiden.
Okay. Kommer han åka på ett tåg eller?
Nej, det gör han inte. Men mycket så här, see you in the future, bla bla bla. Väldigt
Det låter ju fantastiskt.
Okej, det var det jag sålde in det dåligt, men det är bra. Det
låter roligare än Alf.
Ja. Det är inte Alf på japanska. Nej, nu ska jag... jag gillar det bara.
Ja.
Det var ett svamligt tillbaka till framtiden.
Var det det?
Det finns ju mycket mer. Det finns ju hela
ut 85.
Det finns ju hela tidsreseparadoxen där när de kommer tillbaka i slutet. Mm. Var skickar de då Marty 2?
Ah, ja, precis.
Skickar de tillbaka dem en miljon år i framtiden? Alltså, Doc Brown vet ju om detta. Han har limmat upp det här brevet. Så han har sett att om jag bara tar på mig en skottsäker väst så kommer allting vara okej.
Okay.
Då kommer nya liksom, då kommer vi klara oss. Då måste han ju antingen riskera att skicka tillbaka Marty till 1955 igen och hoppas att han gör exakt rätt saker en gång till, trots att små saker har förändrats. Eller så bara tar han det säkra för osäkra
och skickar tillbaka honom en miljon år bak i tiden. Så att han typ smälter
lite lava.
Eller bara döda. Men nej, för att Marty 1 som varit med i första resan måste ju se honom åka tillbaka i framtiden. Till dåtiden.
Alltså det här blir så jävla krångligt.
Ja, men alltså, han bara bygger en bil så att istället för att den liksom faktiskt åker tillbaka i tiden när den blir såhär ett spår, så den bara exploderar på riktigt.
Ja, men den försvinner ju. Den exploderar inte, den försvinner ju.
Skicka typ så här 2 sekunder tillbaka i tiden på det och så exploderar.
Men ni tycker, vilken film tycker ni är bäst av den här trilogin?
Det är första helt klart. Tvåan och trean gjordes ju 4 och 5 år senare. De spelades in samtidigt.
Det kan det vara.
Och i liksom som, jag vet inte, då blir som renodlade barnfilmer liksom.
Alltså, jag gillar ändå framtiden.
Ja, jag älskar den.
Det är jättesnyggt.
Det är Hajen 14 eller vad är det?
Så många dumma grejer.
Det är alltså om, vad är det, så här 15 månader. Ja. Det är oktober 2015.
Jag redan börjat köpa mina kläder så jag ska matcha.
Ja.
Det har kommit ut sådana här skor nu som...
Drott.
Eller kommit ut, de har gjort som prototyp. Som knyter sig själv. Eller suger, alltså krymper sig själv så att den sitter fast.
Jag rör skämtorkande jackan.
Ja, det är mycket bra. Jag vill ha en mode med så här lustiga hattar.
Jag vill ha en svävar skateboard.
Det är ju bäst. Lätt. Ja, de måste nog se om de där snart. Skitlänge sen så.
Det blir jag sugen att se den.
Jag är ju sugen på att se om Teen Wolf, känner jag.
Ja, den var jäkligt länge sedan. Ja, precis. Nej, men vi måste ju bara nämna den här sista scenen i Tillbaka till framtiden 3. Den här ungen som kliar sig i skrivet och gör kom hit.
Ja.
Han var väl tydligen väldigt kiss.
Är det Jill eller Vern? Det är väl hans två söner.
Jag har ingen aning. Det här är för okänd mark för mig. Men han står ju där och kliar sig.
Ja, men han,
pekar sig på sopen. Den här unga.
Det kan vara typ så här 20 tagningar när bara...
Ja, men det är jobbigt att se i alla fall.
Och just att det är den tagningen som blir den bästa då.
Ja, precis, exakt. Stackars unge. Men ja, jag hörde han spelar in filmen nu med hemlösa män och röker crack.
Nej, det är alls.
Ja, just det, var alls farsen. Det var inte den unga killen i Tillbaka framtiden 3.
Som, och det där kanske Toby sa ju det att det där med Alfs farsa kanske inte...
Ja, stämmer. Jag kollade upp lite snabbt och ingenting...
Vi kan gå in och revidera.
Okej, okay, men då...
Jag tror att det är mer... Det står mer på typ så här skvallerbloggar att... Typ, det låter lite som en skröna. Han har ju haft lymfkörtelcancer sedan 95.
Och då finns det väl all anledning att bara njuta av livet och sex med hemlösa män.
Det var, du tog ju upp det i förra avsnittet, kan vi säga.
Vad är det här för uthängning? Alla var med på det.
Ja, men det är så att om det är någon som lyssnar på det här avsnittet så vet, har någon av er varit
med. Okej, ingenting är bekräftat, men det står på internet så det är säkert sant.
Jag har hört din podcast.
Ja, lyssna på förra avsnittet sen, och så tro inte på något och det som sades.
Samma sak kommer förmodligen gälla för
det
här.
Det kanske är lite det poäng med den här podcasten. Man ska inte tro på någonting.
Det är ju radisk, jag vill inte kolla upp någonting.
Ja.
Mästlig debut här i livet.
Du förstod ingenting.
Jag ska fan bygga en DeLorean och åka tillbaka och göra om det.
Vad skulle du göra med Toby 1 då?
Han ska dö. Skicka han en miljon tillbaka. Och tillbaka. Smält i lite lava. Hett. På tal om hett. John, vill du ta över här nu? Eller? Det heta diskussionsämnet.
Jag tänkte prata om Tillbaka fram till 2. Nej.
Nej. Det skulle vara så jävla coolt. Byt ämne nu och prata om 2.
Jag kan ta en paus. Kan ta lite vattendryck.
Ja, det blir bra.
Ska jag börja då?
Kör då, John.
Work.
Oj, det där.
Jag ska bara komma åt den mot en lite... Oj, du har lugnt mig.
Han är inte dammig.
Ja, nu är det borta.
John
är
inte använd.
John är inte använd.
Jag är ny från förpackningen.
Mint smak,
precis. Bästa översättningen någonsin. Mint condition. Mint smak.
Vad är det från?
Det är från Futurama. I svenska DVD-boxar. Det var
Toby som hade översatt det, tror jag.
Jag är inte undertexter. Jag är översättare.
Oj,
det är inte under, du över.
Tråkigt.
Vad tråkigt.
Ja, men det var bra. Nej, det var inte, jag menar inget illa. Nu kör vi.
Vilken jobbig stämning.
Nej.
Ja, jag tänkte försöka få er att ställa den frågan som... Istället för att jag ska ställa hela alla frågor ska jag lyckas få er att ställa en fråga.
Wow.
My head hurts.
Exakt, det kommer vi göra, men alltså, ämnet är Fermi-paradoxen. Jag satsar på, exakt, Fermi. Han är en känd... Känd forskare, men...
inte lika känd som Doc.
Farfarsparadoxen har vi pratat om.
Eller Alf.
Exakt. Nej, men... börjar här med så här, lite enkla frågor. Om vi säger, Vintergatan, vår lilla galax. Hur många stjärnor på ett ungefär tror ni det finns i den?
Jättemånga.
Miljarder.
En miljon.
Det är runt så här, någonstans... vad de säger, någonstans mellan 100 och 400 miljarder stjärnor. Det är så många.
Shit.
Ja. Känns som rummet kryper här. Ja. Det är för lite space. Och
sen, mycket space.
Sen ska jag göra ännu jobbigare. Då tar vi och bara, hur många, alltså, och galaxer i sig finns ju jättemånga.
Hur många stjärnor för oss har det fanns? Förlåt,
400 miljarder.
Upp till 400 miljarder. Och sen så i det observerbara universum som vi har, vilket är inte hela, men det är bara så att vi kan se på grund av hur snabbt ljuset åker. Så hur många galaxer tror du det finns?
Tusen
miljarder.
Är det ungefär lika mycket till?
400 miljarder.
Ja, 400 miljarder. Så hur många typ stjärnor tänker du det finns då? Det är enkel matte egentligen.
Ja.
Men...
då är det väl 400 miljarder gånger 400 miljarder.
Vilket är någonstans här, jag vet inte vad ordet är, det är, så här, det är 10 upp till 22 eller någonstans mellan 10 upp till 22 och 10 upp till 24 antal stjärnor i det universum vi kan se överhuvudtaget. Och det är så här, ja, det är ju bara det universum i sig är större, det är bara att ljus inte kan ha något att sända.
Ja, folk som säger att det inte finns liv på andra planeter, de är ju lite så här.
Apropå det, du börjar närma dig den här frågan jag ville ska ställa, som just är för Fermi-paradoxen. Men såhär, runt såhär, typ, folk kan ju försöka lista ut det, hur många såhär stjärnor här ute av alla de här som finns är typ liknande solen. Och de har börjat få någon siffra mellan 5-20% av alla stjärnor hur allt är solliknande.
Hur många sa du? Förlåt, jag sitter och tänker.
5-20%.
Okej, ja.
Och när vi reducerar ner den här siffran då, så får vi faktiskt ett ord för hur många det blir. Då är det ungefär 500 kvintiljoner stjärnor som är solliknande.
Ja.
Och då har vi också så här typ att nyligen har vi också börjat så här med att hitta...
Ja, vi måste göra timmen igen!
Exakt,
det har något med fem att göra.
Exakt, poängen med det här, det ska ju göra lite ont i hjärnan. Liksom, man tänker på hur stort det är. Liksom, det här,
jag har fortfarande inte kunnat släppa hela tillbaka till framtiden igen. Jag bara...
det var det svåraste.
Nu skriver man kvintiljoner i katakana.
Kvintiljoner?
Nej, det är bara ett litet tecken. De är varma här. Ja, sen så har de då också börjat faktiskt, eftersom man nu har börjat kunna upptäcka planeter runt andra stjärnor, det ser man ju genom att vi ser att den här stjärnan rör sig lite grann, och då kan man räkna ut hur stor planeten är, hur långt bort den är och allt sådana grejer. Och man har hittat, alltså man börjar räkna ut att det är ungefär 22% av alla de här solliknande har planeter liknande jorden. Så då är vi någonstans...
Oj.
Då är paradoxen, då borde det finnas liv på de här planeterna också. Eller det måste finnas mer kanske.
Det måste finnas procentsatser.
Det är väldigt nära den här frågan. Men det är så här, då kommer ner till 100 miljarder jordliknande planeter. Och det är så här, någon har gjort så här fina uträkningar om att då är det typ så här 100 jordliknande planeter för varenda sandkorn på jorden. Det är rätt så många.
Det är någorlunda många.
Och då är sannolikheten att det inte skulle finnas liv på någon av dem väldigt liten.
Det är löjligt liten. Men, och då har vi här då ännu mer med
så paradoxen är att varför inte de dykt upp hit än?
Exakt, nu är det nära dig för att ta dem. Alltså det är den här, Var är de?
Ja.
Det är den frågan.
Hur hittar man
dem? Eller, varför har inte de rakt på oss? För liksom, man kombinerar det med att solen är rätt så ung stjärna relativt sett. Mm. Den är bara 4 miljarder.
Så liksom den bästa ålder. Ja.
Tonåring.
Ja, är på spring break.
Sen är det 12 år. Mm.
Ja. Haft sin första fylla precis. Mm. Börjar tänka på karriär. Big Bang. Vad roligt det Big Bang.
Jag vill göra något annat.
Big Bang, ja. Oh. Oh.
Så kul var det inte. Det var nog också lite fel.
Men det lät kul. Jag fick ihop det.
Varför går vi vidare? Men då har de också bara gjort såhär, då börjar de komma in på såhär svåra procentsatser och lista ut, för att det är såhär, vi har ett exempel på liv, det är oss. Och liksom då är det såhär, om vi bara räknar på att ja, någon procent, eller typ 1% av den här planeten också bara faktiskt, det blir liv. Och sen någon procent av det börjar bli intelligent liv på. Och det är såhär fortfarande, ja, de börjar räkna ner så här. Det är fortfarande så här, det kommer vara vad är det? 10 miljoner miljarder intelligenta civilisationer i det synbara universum.
Mm. Wow. Det är ju helt sjukt.
Och det är fortfarande, det är bara helt lösa siffror liksom, men för att efter det här med typ, ja, hur många jordlika planeter är, så börjar bara, då börjar vi bara rena gissningar.
Mm.
Men just så här, hur många jordlika planeter det är, det är rätt så.
Ja, men då drar jag mycket. Men, ja, men vi säger 1% av dem, och ifall de har, men 1% av dem, det är ändå så oerhört mycket.
Ja, det är fortfarande jätte.
Ja, ja, precis. Det kvittar man bara att ta lite.
Nej, för sen också har det här typ att vi borde se någon, tycker folk ju.
Mm.
De har ju satt upp en tanke på hur de här olika, ja, hur en situation utvecklas. Då har man typ så här, fyra steg ofta, är en vanlig grej. Det här med att, ja, typ 1, det är att du kan använda all energi på din planet. Vi är inte där ännu.
Nej.
Vi är inte typ 1 ännu. Typ 2 är att du kan använda all energi från din stjärna. Det vill säga, du bygger ett klot runt allting och bara tar all energi.
Vi är inte där heller.
Nej, vi är långt där. Nej, men det var faktiskt enkelt. Jag är kanske en miljon bort. Men det är så här, vi har funnits så här, ja, som sagt, det finns många stjärnor med jordlika planeter som har funnits längre än så.
Mm.
Och sen så har vi då, efter det så har vi då typ 3 som tar allting i en galax. Typ 4 tar bara all energi i universum.
Där
är vi. Ja, exakt. Vi hoppas på det.
Men all energi i universum, då där finns det ingen sån.
Nej, men alltså, du ska för att typ kunna utvinna energi i universum i sig.
Ja, ja. Mm. Okay.
Det är slut på oss.
Ja, exakt. Han blinkar upp väldigt mycket.
Ja, det är som att göra ett spel. Det kan säkert gjort. Sim, det finns ju massor av de gamla
Cement.
Ja, det bara tar över.
Cement.
Cementiskt.
Nej, men sen också som folk har gjort så här, finns räkna på, om det bara kommer till en civilisation som är typ, ja, lite mer än oss.
Mm.
Så här, alltså, okej, ni har då gjort så att ni kan kolonisera universum med bara, ja, du skickar till robotar eller någonting till en planet, den spenderar några hundra år på att utvinna saker ur planeten, så skickar vi till 2 andra planeter och sådär.
Mm.
Du har koloniserat en galax på ett par miljoner år. Så här bara, vi har inte sett någon sån ännu.
Mm.
Och då så här bara, eftersom vi då ska försöka förklara den här paradoxen, så tycker jag, och ingen annan, men ingen hittar lösning, så tycker jag att vi kan spåna lite på, vad är anledningen?
Och vi har ju de smartaste människorna i universum som sitter här.
För det finns ju några så här klassiska, men har några bra idéer så här.
Varför vi inte sett,
varför vi tagit på någon?
Ja, den klassiska är väl, wow, de där är så primitiva så de kommer inte förstå någonting. Det kommer bara liksom bli kaos ifall vi visar oss i stort sett.
Det finns något,
och det är väl också här, det är skadligt, och om de ger oss teknologi, vi kommer typ.
Det är lite klassiska Star Trek-grejen, du ska inte
blanda in. Precis. Alltså det jag kommer att säga nu, det är ju bara sånt jag sett på filmer. Jag är inte kapabel att tänka ut sådär själv. Men det är det liksom. Men det tror jag är det mest troliga i så fall liksom. Vad fan skulle de med oss göra? De har inget utbyte med att prata med liksom.
Men det har ju inte mer liksom rent att man inte kan se dem eller sånt. Det är bara att man inte har, alltså, om man kan se alla stjärnor borde du kunna se.
Alltså, typ som, ifall någon bygger en sån här svärd runt sin stjärna, den borde bara försvinna på ett sätt som normalt fall sprängs stjärnor. Mm. Så ifall man skulle se det så skulle man ha någon stjärna bara plopp, försvinna liksom.
Ja, men det kanske det händer väl.
Ja, exakt. Alltså,
det vet vi inte, för det är skitlång tid.
Exakt. Och vi ser så lite av himlen ändå. Men annars typ, det finns ju en klassiker där de kan vara så avancerade att vi inte förstår hur de pratar. Mm. Eller de kan leva på en annan tidsskala liksom, att typ ifall det tar dem 12 år att säga hej så kommer det bara vara brus för oss.
Mm. Precis. De är sådana japaner, de pratar för aldrig slut.
Det kommer de bara vart det fraser. De har
big macko så bara.
Men kan det inte vara så att de dök upp för väldigt 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 länge sedan?
Och startade igång
typ förra istället.
Förra året. Förra midsommar, jättelänge.
De bara hittade inte till egentligen
midsommar. Men nu på Valborg alltså. Nej men förra istiden så bara fick de säga mycket däng. Att det har spridits ett rykte i universum att typ dra ut planeten, för de är så jävla bära.
Det var ju roligt, för det var någon tråd på Reddit eller någonting som förklarade hur badass människor var. Liksom. Har ni läst den?
Nej.
Att de... Nu kommer jag inte ihåg så mycket, men bland annat var det att vi satte in järn i tandställning och lät liksom våra tänder tryckas i rätt riktning och sånt där. Poängen med allt det här var alltså att vi var typ space ogres liksom. Massvis med grejer. Så jag kommer inte på allting nu, men den är rolig och visar att vi var verkligen så här barbarernas barbarer liksom. Och det var bara, jo det är sant liksom. Men det kan ju vara så också att de ser lite spinna vidare på det här. Okej, vi är för primitiva. De kan inte, de vinner ingenting på att kontakt för en sån några miljoner år eller vad det är liksom. Men att det blir lite som sån här, vad heter det, nationalparksaktig grej. Det här är liksom, här får de, har de sitt lekutrymme, när de är redo kommer vi prata med dem liksom, eller någonting. Men det kan vara så.
Under tiden så plockar vi några stycken från amerikanska Midwest liksom.
Och analprobar dem. Det är så här vi säger hej på oss. Det bara gick om våra lätta liksom.
I normala fall säger prata, men alltså, det är väldigt artigt sätt att säga hej på.
Ja.
Men det tar inte 14 år heller. Det är lite snabbare.
Ja, precis.
Stopp upp en fort.
Ja, folk men... har tänkt på det. Det kallas för typ det zoo-teorin. Ungefär. Att vi bara, ja, folk bara kollar på oss då. Men annars är det finns annars den här figuren också, typ att vi tänker att solsystemet är ju rätt så avsidigt i vintergatan. Att kanske bara, de kanske inte har kommit hit ännu. Så att det bara, de koloniserar här borta på andra sidan.
Ja. Men med tanke, vi har inte, även om de skulle vara, det är ju inte säkert att vi skulle upptäcka dem. Det känns inte att vi har så mycket ögon. Jag har ingen koll på det, men...
Nej, så vi kollar på en väldigt liten del av...
Ja, vem skulle märka om de var på Mars och gjorde någonting? Det skulle vi inte vi. Vi har en liten robot som åker till lite Wall-E som bara, hallå!
Och det är så fint för att någon bara går bakom den hela tiden.
Ja, precis. Vad är det bara...
Sen nu stannar du bara... stannar ja, men, efter...
Eller hur?
Men vad är det liksom... Har du koll på vad görs för att typ så här, kommunicera, försöka skicka man ut lite olika sorters
alltså, vi har ju
signaler för
kommunikation.
CT är ju en av klassikerna som bara lyssnar på radiosignaler utifrån och försöker se, hittar något mönster som är onaturligt.
Mm.
Så, men det svåra där är att de lyssnar på en ofta bara en liten del av vår sky och liksom på väldigt specifika radioband för att inte få störning från det vi gör, typ så att tänk om de sänder tv på samma signal som vi sänder tv. De lyssnar inte vi på, för det stör ut för mycket.
Mm.
Så det är så här, då, man begränsar sig rätt så mycket.
Men så här på satelliter och sånt, brukar vi inte göra sådana ingraveringar av liksom vem människan är och sånt? Eller i alla fall har varit det på några. Ser man ju den här Da Vinci-människan. Ligger
Vitruvian man.
Men, sånt där tycker jag är jävligt coolt. Och sen på månaden har väl också gjort en sån här minnesgrej. Satt på och beskriver liksom.
Det är
ju så nära så det är ju,
alltså det är ju båda Voyager har en skiva på sig. En LP-skiva med
Michael Jacksons Thriller, så guldskiva.
Nej,
det här är det bästa.
Alltså det är så här, på den är faktiskt, det är så här, både, det är så här, ja, lite bilder så att vi ser vart är vi någonstans och så här, vart kommer den här ifrån. Och sen så är det på ljud, som ljudspåret är liksom blandningar av folk som typ säger hej och lite bakgrundsljud från jorden typ.
Men ändå, det är coolt koncept. Ja. Varför skulle man inte skicka med det? Varför förlorar man på det liksom? Kanske ge någonting. Så det var coolt att ha någon sån här time capsule från 80-talet. Tim Wolf ligger i och lite så här hubba bubba. Så här, det här är vår kultur nu liksom.
Men lyssnar man på liksom, jag tänker så här, olika frekvenser också. Alltså som typ så här, så höga frekvenser som inte vi kan höra. Men, eller liksom, typ som fladdermöss och såna grejer.
Valar.
Så, såna, ja, men liksom så, olika, eller är det just bara...
Ja, man måste ju, alltså, så länge du är på typ den här sidan... månen eller någonting, så är det fortfarande måste lyssna på saker som där inte vi skickar ut så mycket radiosignaler, för vi sänder ut rätt så mycket radiosignaler överallt.
Så det blir... Jag tror, om vi vill få kontakt med någon annan, då måste vi spränga någonting på månen. Jag lovar, de kommer direkt. Skicka upp bara en atombomb, spräng, och de bara... Vad fan håller ni på med? Nej, men vi måste ha någon sån grej. Vad fan håller ni på med?
Chilla liksom.
Jag har chillat, men jag tror det. Spräng någonting. Alltså inte här, men...
men apropå det du säger, så är en av de stora teorierna är varför man inte ska se någonting. Det är som kallas för the great filter, eller stora filtret. Att i de flesta intelligenta civilisationers utveckling så finns det så här en punkt där man antingen passerar eller inte passerar. Typ oftast är det med våldsamheter till exempel. Man spränger saker. Att typ att nej, man har lyckats utplåna sig själv. Och då debatten där i den teorin är ju typ, har vi passerat den eller inte? Så här, kommer vi döda oss själva eller har vi lyckats passera det typ med?
Kan man har typ dödat sig själva ett par gånger om liksom genom människans historia. Eller liksom olika, inte hela planeten. Men
civilisationen typ, har lyckats
utplånat och så börjar på nytt.
Vissa positiva är typ såhär, kalla kriget är en potentiell sån grej. Vi höll på att starta kärva på krig några gånger. Vilket hade ju resetat oss lite grann.
Jag tror vi är okej än så länge. Än är inte loppet kört.
Nej, precis.
Ja, spännande. Fan, det här kan man ju prata om.
Jäkligt intressant. De här skalorna liksom, hur mycket, det var väldigt fascinerande med.
Ja, nej, men jag gillar den teorin att det är sjukt många som vet om att vi finns här, men de bara nej. Det är inte redo. Alla ser som att varför inte? Eller så är de bara så här,
då skulle de komma hit och sno vårt grus.
Ja, men så här, kommer det alfpirater. Då ser ju sättet som är så bara, får man en dolk i magen, snor de en grusuppfart och sticker.
Själva paradoxen var varför
man inte träffa på några. Vart är alla? Om det är så stor sannolikhet att det finns någon.
Ja. Vi måste spränga månen ifall vi ska snacka med dem. Alltså inte så att den går sönder, men...
Man splittar den liksom, sen blir det två delar.
Det finns ju... Jag måste
det är väl filmen Oblivion gör väl det?
Wow! Splittrar de månen?
De spränger med månen, tror jag.
Ja, just det! De gör ju någonting där och då...
Final defense.
Ja, i kampen mot jordena och sånt. Alltså den... Det manuset var så jävla dåligt.
Bra film.
Snygg film.
Snygg film, bra soundtrack. Men
jävligt bra soundtrack och svart. I mina högtalare. Sluta titta på mig sådär.
Ja, om vi inte har några fler teorier så tror jag att jag är klar med det ämnet.
Ja, men jag håller med om min teori spräng månen så.
Ja,
till nästa avsnitt.
Kan vi starta en Kickstarter för det?
Ja, jag behöver, hur mycket behövs det? Men det finns ju jättemycket spännande rymdprogram nu. Genom den
Dödsstjärnor.
Inte, men jag bara menar såhär.
Dödsstjärnor Kickstarter.
Privat, ja precis, för 100 miljoner dollar.
Ja, den här SpaceX.
Ja, precis. De gör ju nya saker hela tiden.
Verkligen Tony Stark, Elon Musk.
Fast utan sociala skillsen.
Exakt, han är lite awkward på presskonferensen. Men han bygger coola raketer.
Ja. Det är det som räknas när dagen är slut faktiskt. Ja, men då säger vi så. Är alla nöjda?
Dagen är slut.
Ja, gifflarna är slut. Nej, det finns en kvar. Vem vill ha den?
Om det är en artighetsgiffel.
Ska någon ta den här? Ingen som ska ha den? Nej. Ja, men då säger vi väl hej då.
Hej då, giffel.
Hej då.